Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer.
Mm.
Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA! Hallå och välkomna till fredagsfrågan med de dumma människor, nämligen Björn Hedensjö, psykolog och författare, och jag som heter Lina Thomsgård. Vi har fått en fråga som är lång och synnerligen fint formulerad.
Ja, kommer du att korta den eller?
Nej, det tycker jag inte. Vi får se. Hej Lina och Björn, jag har en fråga. Jag är en kvinna som är stolt mor till två fantastiska snart vuxna barn och gift med en man som också har lika gamla barn. De har inte barnen, de har varsina barn i den här relationen. En tanke som slagit mig med jämna mellanrum genom åren är det här med skuld. Jag som mor tenderar att känna en konstant skuld. Inte över att ha försummat barnen på något vis. Jag har alltid känt mig närvarande i relation till dem och tycker att vi genom alla åren haft en fantastisk kommunikation. Nej, det handlar snarare om när något av barnen gör något som på något sätt provocerar någon annan. Alltså min man eller barnens far eller så. Då är ryggmärgsreaktionen hos mig omedelbart att känna att det är mitt fel. Att sonen sover för länge, för mycket, att dottern inte städar efter sig, att de spenderar mer pengar än vad resurserna tillåter eller sprider prylar omkring sig och så vidare. Alla de konflikthärdarna tänker jag hör åldern till ju. Och jag har själv rätt hög toleransnivå när jag kan se att jag inte levererade så mycket bättre själv när jag var i samma ålder. Men om jag nu själv tycker att jag är så avslappnad i förhållande till barnens tillkortakommanden, varför då denna ständiga skuld? Det är som att jag vid minsta missnöje från andra tar på mig ansvar för att jag inte uppfostrat barnen bättre. Rent intellektuellt så vet jag ju att det inte är sant. Barnen har en fri vilja och de själva får ta ansvar för sina beteenden och brister. Men tanken och också känslan är obehag och att jag borde gjort bättre. Till saken hör att varken min nuvarande man eller barnens far verkar ha minsta tendens till att omedelbart ta på sig skuld för den egna avkommans klavertramp. Så vad är det egentligen det handlar om? Jag skulle kunna gissa hyggligt kvalificerat att jag inte är den enda mamman som bankar på sig själv över något jag inte gjort, medan jag i samma sekund gissar att fäder inte gör det i samma utsträckning. Jag kan hobbypsykolog gissa på ett antal orsaker till varför jag tänker och känner som jag gör, och trots att jag aktivt försöker titta på situationen utifrån, hacka ner tankarna i små beståndsdelar, identifiera känslan och försöka få situationen att liksom tappa laddningen. Men sen är den där nästa gång igen, den jäkla skulden. Kan ni hjälpa mig att se vad det handlar om och hur jag ska klara av att tänka annorlunda?
Får du genustankar?
Jag får det. Barn och skuld generellt. Genustankar, att liksom, det känns som att hela samhället anser att barnet är resultatet av mammans bra och dåliga agerande. Och, alltså då, just när det kommer till skuld generellt. Men det jag tyckte var intressant här är den här liksom, nästan sammanblandningen med barnet och en själv.
Mm.
Att det verkar finnas en koppling som är så stark så att när barnet beter sig illa så känns det nästan som att det är hon själv som har betett sig illa. Och det kan jag känna igen mig i.
Jag tänker på den här cringe-forskningen, minns du?
Mm.
Att där var det ju så att just med barn, ens egna barn, att man cringeade lätt.
Ja.
Sekundär skammades lätt så. Och jag minns inte om det fanns någon genusaspekt i den forskningen, men...
Men det känns ju inte otroligt om man liksom... ingår i ett föräldraskap i en tid där liksom, om barnet skriker så är mamman som ska lösa det. Om barnet ja, men så att det liksom, det, mamman är huvudföräldern. Att vi fortfarande ser på det på det sättet.
Mm.
Att det då också är den reflexmässiga skulden är tydligare där.
Mm.
Men det är väldigt spännande. För jag känner ju så, men jag har ju väldigt små barn. Alltså sådär liksom när min mamma skulle vara barnvakt till bebisen för första gången så betedde sig bebisen som ett riktigt jävla as. Som, det är en bebisgrej att göra, men du vet, man skrek och höll på. Och jag känner mig... Jag hade verkligen skuld gentemot mamma att jag ville köpa blommor till henne. Att jag ville liksom, än idag när jag tänker på det så bara, gud, fy vad pinsamt och jobbigt att min mamma behövde stå ut med det där jobbiga.
Ja.
Vad var det?
Alltså, jag tänker mig, det är väl lite tvådelat då. Mm. Dels är det väl liksom barnet som förlängning av en själv.
Ja.
Att man på något sätt, nu var det en bebis i det fallet då.
Men jag tog det som exempel bara för att det är så himla extremt.
Annars kan man tänka att det är så att säga min uppfostran som du ser nu.
Det är ett misslyckande av mig.
Ja,
så att det kanske,
dels det då. Men sen tänker jag mig, kanske i det fall du beskrev, kan det vara att man... känner att, aha, om mamma får den här typen av upplevelse när hon hjälper mig att ta hand om mitt barn,
då kommer hon inte vilja göra
kommer
det
inte
mer.
Vara så sugen på det nästa gång, eller det kommer att större motstånd, alltså man får lite sån praktisk oro för framtiden kanske.
För jag var lite konkret gällande brevskrivaren här, för det jag tänker är, alltså så här, att barnen som då är nästan vuxna, de gör saker som liksom ställer till med besvär. Kan man dra slutsatsen att brevskrivaren lägger mycket krut på att inte vara till besvär? Och sen så har förlängningen av en, nämligen ens barn,
blir till besvär och då bara nej, alltså är det liksom...
Hur menar du?
Jag menar att det handlar om vad man själv, hur man själv har tuktats.
Mm.
Att inte liksom hitta på stöka ner eller störa.
Mm.
Och sen får man ett barn som stökar ner eller störa. Och då måste man liksom, då är det som att man själv gör det här felet.
Precis, att det kan bli någon slags kognitiv dissonans mm. på något sätt. Och att,
vi gör ju inte så här, det är ju förbjudet att göra så här, för det har man liksom lärt sig. Och sen så...
Visst. Precis, så det kan väl ha att göra med det... Då, om man jämför hennes reaktion med hennes mans som är mycket mer chill. Alltså man kan väl dels ha någon så här genus, ren genusaspekt att mamman är primary caregiver och så vidare.
Just det.
I det fallet i alla fall. Men sen tänker jag mig också att de kanske har bara olika regler. Alltså de kanske har liksom olika regler för eget beteende. Det är det du är inne på.
Ja, men lite så, ja.
Och de här liksom, regelbrotten då känns... Han upplever dem inte som regelbrott.
Okay,
men hon gör det. Och om man tänker på barn som är förlängning av en själv, så blir det bara svårt att få ihop.
Just det, hur kan mitt barn...
Så blir det obehagligt så. Bara tänker högt här egentligen.
Mm.
Men en fundering som jag får när jag hör det här. Hon säger, rent intellektuellt så vet jag ju att det inte är sant. Men det känns som att det är fel och knas och skamfyllt och så vidare. Och bara en lite medskick att det är så att säga, helt normalt, att det är ofta två parallella spår, kan man se nästan jämnt i alla möjliga typer av bekymmer och besvär, att det, ja, men en hundfobiker kan intellektuellt förstå att en kungspudel inte är ett hot mot livet, men det känns så. Alltså det är ofta som det ska då. Så att det jag tänker mig är att det i första hand inte, om vi ska gå på lösningar då, att det i första hand inte är en kognitiv process. Alltså jag tror inte att hon kan tänka sig till en lösning på det här.
I handlandet.
Exakt. Mm. Jag skulle börja med att kartlägga, vilka blir dina liksom skuld- och skambeteenden? Vad gör du i de här situationerna när du känner att barnen har... trampat fel på något sätt?
Just det.
Blir det att du liksom krattar manegen väldigt mycket för dem på olika sätt? Liksom, vad vet jag, nu var de lite större, va? Men liksom plockar upp, städar upp efter dem, ber om ursäkt. Liksom så här, jag tänker mig sådana här curlar runt. Alltså det tänker jag mig är en typ av beteende som vidmakthåller den här känslan.
Just det.
Så om jag och den här kvinnan satt ner och pratade om det och lyckades kartlägga de olika beteendena. Får du några tankar om vad det skulle kunna vara?
Vi säger att det är jag och att min tonårsson kommer, vi på middag och tonårssonen bara låter skorna ligga mitt i hallen. Att jag då, ifrån det är inte ilska på sonen eller det är inte liksom, utan det är, jag är skyldig.
Ja.
Då skulle jag ju genast springa fram, ställa undan skorna och kanske liksom signalera på något vis att det här var inte bra.
Ja.
Men då tycker du att vi sätter oss ner så kartlägger vi det.
Vi ska stanna där bara. Vad är det vi gör då? Hon skriver att barnen är stora nog och har frivilliga, borde ta ansvar för sig själv, ungefär så uttryckte hon sig. Men hon beter sig ju då i den situationen som om de inte var stora, kunde ta ansvar för sig själv och så vidare. Är du med?
Just det.
Så att hon liksom går beteendemässigt emot den här intellektuella insikten som hon har.
Intressant. Just det, för jag plockar ju att jag använder det här exemplet är för att det är hur jag gör med min 4, snart 5-åring.
Ja.
Att ställa undan skorna.
Och väl känt från forskning att vårt beteende är den viktigaste källan till information om vilka vi är. Jag har dragit det här exemplet tidigare, att om man liksom, bästa sättet att känna sig som en källsorterare, det är att gå och källsortera. Inte att sitta och tänka massa liksom, härliga tankar om vilken miljövän man är.
Just det.
Det är därför till exempel såna affirmationer har lite tveksamt värde.
Just det.
Att stå framför ett spegel och säga att jag är generös och givmild har inte alls samma power som att gå ut och ge pengar till någon.
Och tillståndet vi eftersträvar här för brevskrivaren är just det här. För vi kan inte sitta här och önska att barnen ställer undan sina skor eller vad det nu må vara, utan de kommer göra som de gör. Men att det hon vill är att hon inte ska känna den här skulden.
Skulden och skammen.
Och då behöver hon sluta göra det hon gör och börja bete sig som om hon inte kände skuld och skam. Och då får vi se vad som händer.
Hur skulle du bete dig om du inte kände skuld och skam?
Barnet kommer in, slänger skorna på golvet. Man tittar på det och säger... Det var inte speciellt tjusigt gjort.
Så kan man göra.
Rycker på axlarna eller liksom.
Ja, precis. Alltså man kan ju då till exempel bara uttrycka sin åsikt rakt och enkelt, men utan att antyda att man kommer att lösa situationen.
Just det.
Det skulle kunna vara en sån grej. Man kan sluta be om ursäkt å barnets vägnar, om hon nu gör det.
Mm.
Man kan sluta liksom kratta manegen. Bara bete sig som att det här är fullvärdiga medborgare som får ta ansvar för sin egen skit.
Mm.
Och det är ju jättesvårt i början. Mm. Men det är liksom vägen framåt.
Vägen framåt när det gäller stora barn.
När det gäller stora barn,
för,
ja.
Får jag säga en grej?
När det gäller stora barn, 100%.
Som tangerar det här lite grann. Det är,
små barn kan man ju inte förvänta sig att de ska ta ansvar för sig själva.
Nej. Och det finns, jag må ha varit inne och nosa på det innan, för att det här är ju en barnuppfostrans stil som jag ser ganska ofta, som är, det är ett barnkalas. Ett barn blir argt för någonting och det skriker rakt ut i högan sky. Föräldern är strax bredvid och rör inte en min. Och det kanske är en variant av lågaffektivt bemötande. Eller så. Man har säkert provat olika strategier, det här är det enda som funkar. För annars blir barnet bara ännu argare eller något sånt där. Men när jag är i de situationerna och det är 10 andra barn som ser att här är ett barn som skriker rakt ut och ingen hör någonting och alla tycker att det är besvärligt, så tänker jag att nu kanske vi inte bara ska tänka på skrikande barnets väl och ve. Vi kanske behöver tänka på hela gänget.
Ja.
Och säga, hörru skrikis, nu går vi iväg.
Ja, men
eller förstår vad jag menar?
100%, men det är väl som när man är på ett bröllop och en bebis liksom skriker kyrkan, ja men då får man ju gå ut med bebisen.
Ja.
För det är en vigsel som ska genomföras.
Ja, för
och ja, det är väl inte mer med det tycker jag. Alltså det är ju bara common sense.
Ja.
Och vi har också pratat om att den här liksom totala laissez-faire föräldrastilen är ju inte bra.
Nej.
Tog upp det i vårt avsnitt nummer 100.
Bra, men då ska vi se här. Då sammanfattar vi till brevskrivaren att börja bete sig så som hon skulle bete sig om hon kände så som hon ville känna.
Ja, exakt.
Hur skulle det skuldfria beteendet se ut?
Mm.
Börja med det.
Om du inte kände skuld för din son eller dotter eller vad det är, när hen gjorde en viss grej som du brukar känna skam för, hur skulle du göra då?
Mm.
Om du inte kände någon skam för det. Live att du är din man.
Exakt.
Hur gör han?
Ja.
Hur hanterar han en sån situation? Och det här kommer kännas besvärligt i början, för det är alltid ont att liksom bryta gamla beteendemönster och så. Men efter ett tag så kommer du se att din känsla kommer att hänga med ditt intellekt. Eller de kommer att matcha så att säga. Kommer att komma i kapp eller vad man ska säga. Så börja med beteende.
Och det som är roligt är just när det handlar om såna här relationer där den ena gör på ett sätt och den andra gör på ett annat sätt och man tycker det är liksom orättvist. Det är ju att det finns en så enkel liksom metod, alltså så här, härma. Säg att skor ligger på golv. Titta hur gör den andra, den sitter kvar. Den fortsätter scrolla på mobilen. Japp, då tar jag min mobil och fortsätter scrolla. Alltså om det nu känns som att så här, men herregud, det finns, jag vet inte hur jag ska agera. Så bara, härma bara. Och se vad som händer. Tusen tack för frågan. Skuld och föräldraskap tycker jag definitivt är någonting vi ska återkomma till i vår podd. För där finns minsann saker att nysta i. Jag heter Lena Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö sitter emot. Och Klara Wallin klipper och producerar podden som spelas in hos Beppo. Och vi tackar för denna vecka. Hej då!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.